Högst 19 grader på kontor, ouppvärmda korridorer och nedstängda simhallar. I Tyskland förbereder man sig, precis som på flera håll i Europa, för en kall vinter. Men i den lilla byn Kappel kan det fortsätta vara varmt. De hittade lösningen på energikrisen för flera år sedan. Om vad den är ska vi prata i Studio DN idag. Jag heter Evelyn Jones. Och Lovisa Herold, du är korrespondent i Tyskland.
Ja, det stämmer bra.
Och du sitter nu i en garderob i Berlin.
Det stämmer. Här är det ganska varmt.
Ja, vad härligt. Men hur kallt är det annars i din lägenhet i Berlin just nu?
Det är lite olika. I sovrummet är det ganska kallt. Vi försöker att hålla vardagsrummet ganska varmt. Så där är väl 19, kanske 20 till och med. Men i sovrummet är det kanske 16-17 eller något sånt.
I Sverige rekommenderade ju energiminister Ebba Busch att folk skulle bära underställ i vinter på grund av elpriserna i Sverige. Vad är liksom rekommendationerna i Tyskland? Vad säger myndigheterna där?
Liknande tips. Ta på en extra tröja. Ta en filt istället för att skruva upp temperaturen en grad. Tänk på att spara energi på olika sätt. Lägg ett lock på grytan när du ska koka upp vatten till exempel. De klassiska. Försök att täta kring fönstren om det är dragigt och så vidare.
Mm. Och sen har de här som jag var inne på där i början om hur de har liksom gjort i offentliga lokaler. Vad är det de gör där då?
Precis, där har man ju då satt, som du nämnde, att man inte får ha mer än 19 grader på kontor till exempel. Ett par grader kallare i lokaler där människor rör sig. Inget varmvatten i kontorslokaler till exempel. Man kan bara tvätta händerna kallt i badrummen och så vidare. Så att det är en hel del ansträngningar. Också att man inte får lysa upp offentliga byggnader efter en viss tid på kvällen och så vidare. Så att man gör vad man kan för att spara energi.
Och i Sverige har man ju pratat, eller vissa pratat om Putinpriser. Det har varit en anledning till att elpriserna är höga. Gör man det i Tyskland också? Eller vad säger man där är det som gör att situationen har blivit som den är nu?
Man försöker, skulle jag säga, från politikens sida att undvika den typen av formuleringar. Man pratar hellre då om solidaritet, om att vi ska spara energi för Ukrainas skull, för att vi inte ska behöva den här gasen. Eller så var det åtminstone när man fortfarande kunde importera gas från Ryssland och Tyskland faktiskt gjorde det och blev anklagade då för att sponsra det här kriget. Nu när man inte längre kan importera gas från Ryssland så handlar det ju mer om då solidaritet med sina grannar kanske, att man inte ska driva upp priserna genom att förbruka mer energi än vad man behöver. Så att, men folk är ju medvetna om att det här är ju ett resultat av att man under lång tid har gjort sig beroende av rysk gas. Så det finns ju självklart ett missnöje med det, med den tyska politiken.
Och i Tyskland är man ganska mycket mer beroende av gas än vad man är i Sverige. Varför?
Det stämmer, precis. Just uppvärmning av hus, det är ungefär hälften av alla hushåll som behöver gas för att värmas upp. Och i Sverige så är det ju mycket högre andel fjärrvärme till exempel, så att man har liksom ett helt annat system. Och det är inte så lätt att bara byta ut en gasuppvärmning hur som helst. Det är många som köper nu, som köper elektriska element och så vidare, men den elektriska uppvärmningen är också beroende av gas, så att det hjälper inte speciellt mycket. Och man är också orolig för överbelastning av elnätet om alla sätter på element samtidigt. Så att det är inte så lätt att hitta en snabb övergångslösning.
Nej. Pensionären Gerhard Stümper, som du har pratat med, han säger då så här om hur han tänker kring det här.
Det wird schon fast panikartig hier bei uns verbreitet. Man macht riesige Klimmzüge, um Flüssiggas, andere Gaslieferanten zu bekommen. Man geht zu wenig, aus meiner persönlichen Sicht, in dezentrale Einheiten hinein, die man eben schon angesprochen hat.
Han säger då att rädslan för att inte kunna värma upp sitt hem sprids nästan panikartat och att man gör enorma kraftansträngningar för att hitta andra gasleverantörer. Och Gerhard Stümper, han bor ju i byn Kappel som du har besökt. Och där, vi ska komma in på hur de försöker lösa den här situationen. Men först och främst, byn Kappel, vad är det för ställe?
Ja, det är ett litet ställe på landsbygden i västra Tyskland som har försökt att hitta en lösning då på det här. Man såg ganska tidigt för drygt 10 år sedan att det här beroendet av fossila bränslen och import långt bort ifrån Tyskland eller från länder långt ifrån Tyskland inte hållbart, och man ville stå på egna ben, och då hade man en biogasanläggning som man använde för främst till lantbruket. Men då insåg man att man skulle ju kunna använda den här spillvärmen för att värma upp husen i den här lilla byn. Och det ska ju sägas att det här är en ganska liten by. Det vore svårare att värma upp hela Berlin med värmen från en biogasanläggning. Men det lyckades man med då. Så nu när priserna stiger på gasen så är man ganska lugn i den här byn, eftersom man har den här biogasanläggningen där priserna inte kommer stiga på samma sätt som de gör på gas i många lägenheter.
Men hur kommer det sig att man kom på det här just där?
Ja, det var ju en kombination då av att det var ganska liksom kreativa och miljömedvetna människor, och att den här regionen då som Kappel ligger i tidigt hade ett miljökoncept. Man var också ganska positivt inställda till vindkraft och solkraft, så man har byggt många solpaneler och mycket vindkraftverk, så det fanns också bidrag att söka för att bygga den här biogasanläggningen, ska man också säga. De har inte finansierat allt på egen hand, så att det var många, många personer som samlades kring det här, och de personerna som jag pratade med i Kappel, de sa ju också att det krävdes ju en del övertalning i början. Det var inte alla som tyckte att det här lät som en toppen idé. Men
varför inte det då?
Just omställningen, att det kostar ju pengar i att bygga det här värmenätet. Man var tvungen att ta ganska stora lån, och man skulle gå ihop då i en förening och göra det här gemensamt. Så det är klart att det kändes skrämmande för många som inte visste vad det skulle kosta i slutändan och så vidare.
Så de skulle alltså använda den här biogasen då från det här verket till lantbruken, men gjorde då om det så att man också kunde använda det till att värma upp hus?
Precis, man la ett värmenät i. Man skulle bygga om gatorna i byn, och då insåg man att man skulle kunna göra samtidigt då, så skulle man kunna skapa ett värmenät då som försörjde husen med värme.
Som du sa ju här nu att det var en omställning, och att alla kanske inte var överlyckliga över det här till att börja med, men fick de med alla i byn? Är alla uppkopplade på det här?
Nej, inte alla, utan det är väl drygt 100 av 140 hushåll som är uppkopplade. Så att vissa värmer fortfarande med olja till exempel. Och där har man ju då problemen med stigande priser. Så alla är inte lugna i Kappel, men fler än i många andra delar av Tyskland.
Just det. Och biogas då? I Kappel så har de en skylt där det står biogas istället för Putingas. Vad är det för skillnad då?
Ja, det som de lyfter fram är ju framförallt att det här kan de producera på plats. Det är ju då en biomassa som kommer från åkrarna i närheten av byn. På vintern behöver de också bränna en del träflis, och den kommer från skogarna i närheten av byn. Så att de är ju inte riktigt lika beroende av det här stora globala systemet av import av fossila bränslen som många andra är, och inte heller. De ser ju det här också som en förnybar energiproduktion. Det har ju diskuterats om man ska se förbränning av skog som förnybart eller inte. Men de lyfter fram att det här är bättre än gas och olja i alla fall.
Mm. Och de ligger ju då i en region där det finns flera sådana här typer av projekt. Förutom den här biogasanläggningen, vad finns det annars för sätt där de kommer undan den här globala gasindustrin?
Ja, dels producerar de mycket el med hjälp av vindkraft. Det är ungefär 300 gånger så mycket som de själva behöver. De har startat ett elbilskoncept där de har liksom bilar som man kan hyra som står i olika byar, så att man inte ska behöva ha en egen bil utan en sorts bilpoolssystem. Mycket solpaneler och flera andra byar har också den här typen av biogasprojekt då, så att de kan klara uppvärmningen på egen hand.
Och vad säger folk nu då? De var skeptiska i början och nu verkar de ju klara sig rätt bra, men är det liksom eufori Kappel? och runt.
Ja, det kan man nog säga. Ja, faktiskt. Det är många, flera personer som vi pratar med som sa att nu är vi väldigt glada att vi har det här, och man tittar på andra delar av Tyskland och tycker att det känns ganska skrämmande att människor är oroliga för att de inte ska ha råd att värma upp sina hem eller behöva frysa i vinter.
Mm. Och då, här har de ju då gjort så, alltså med den här biogasanläggningen. Men förutom att rekommendera folk att inte värma upp sina bostäder så mycket i Tyskland, hur försöker man lösa det här då på längre sikt?
Ja, nu försöker man hitta då i första hand andra gasleverantörer som den här Gerhard Stümper lite nämnde lite slängigt. Han var inte så nöjd med det. Det är många som är kritiska till det, att Tyskland nu försöker byta ut gas mot gas. Framförallt då mot kanske flytande fossilgas. Häromveckan så slöt man ett avtal med Qatar om leverans av flytande gas. Och den ska börja komma först 2026. Vilket ju innebär att den inte löser den här akuta energikrisen. Och då menar många försenar omställningen då till förnybara alternativ, eftersom man knyter upp sig i långa avtal.
Just det. Så man byter bara den här gasen man inte kan importera längre från Ryssland mot gas från andra ställen, men fortfarande gas.
Ja, det kan man säga. Samtidigt så pågår ju utbyggnaden då av vindkraft och solpaneler. Man försöker sätta solpaneler på, det har man lagstiftat om, att man ska ha solpaneler på alla nybyggda offentliga byggnader till exempel. Och att alla delstater i Tyskland ska avsätta 2% av ytan till vindkraft. Men det går långsamt, och som vi pratade om innan så är det inte så lätt att bara byta en gasuppvärmning i en lägenhet mot el från vindkraft. Det tar lång tid, den här omställningen. Och inom industrin är man också väldigt beroende av gas. Och det är ju inte heller lätt.
Nej. Och som, det är ju eufori i Kappel då, bland i alla fall de som är anslutna till det här nätet. Men som du sa, det är inte riktigt samma sak att värma upp hela Berlin på det här sättet. Hur ska man klara sig där då? I större städer alltså.
Precis. Där pratar man ju om liknande. Här i Berlin till exempel så finns ett fjärrvärmenät där man som framförallt då försörjs med stenkol och gas. Men att man ska försöka ställa om då till mer miljövänliga alternativ eller förnybara källor. Till exempel då man pratar ofta om grön vattenkraft eller grön vätgas. Och det är ju någonting som man även i Sverige gärna vill se som framtiden. Men där finns det ju en del tekniska utmaningar också, och Tyskland har ju inte så bra tillgång till vattenkraft själva i landet så som Sverige har, så där måste man ju också då importera, och där letar man ju då olika lösningar i olika delar av världen.
I Sverige har ju elpriserna och eltillgången blivit en jättefråga nu här då innan valet, men också nu när liksom vintern börjar komma. Hur är det i Tyskland, hur pratar man om det här i Tyskland?
Mycket. Man försöker och man pratar om det, det är en sån här snackis hur varmt man har hemma, om man fryser eller inte, hur mycket kläder man har på sig. Och det är ju allt från då de som tycker att det är fasansfullt att man inte längre kan ha 22 grader inomhus, och till de som tycker att det är klart att man kan ha 16 grader och ha 3 tröjor på sig. Så att det är ju väldigt olika hur villig man är upp och offra sig och lida av det här, men självklart också vilka förutsättningar man har att göra det. Och många människor är ju verkligen oroliga för de här räkningarna då som kommer komma efterhand.
Mm. Och det är ju inte bara i Sverige och Tyskland heller, utan det här är ju en snackis och ett problem i övriga Europa också. Är Tyskland särskilt drabbat?
Ja, det kan man säga, alltså, i och med att de har varit så beroende av rysk gas och haft en så stor andel av sin gasimport som har kommit från Ryssland. Men många EU-länder är beroende av gas för uppvärmning. Det är en väldigt viktig energikälla. Den har traditionellt varit billig, den har varit mer miljövänlig än olja, haft mindre sot än att förbränna kol. Så att det har sett som en ganska bra energikälla för att värma upp hem. Och nu behöver man ju då på kort tid antingen hitta någon ersättning eller försöka helt enkelt minska behovet Så att Tyskland är inte ensamma. Det är ett stort problem i Tyskland, men det är många andra länder. Även Österrike har jättehög andel rysk gas till exempel.
Mm. Och du pratade ju med Tysklands finansminister för ett tag sedan här. Och Europa hänger ju ihop, som vi är medvetna om. Och han var också lite självkritisk, om man ska säga, och menade också att Tyskland har ett visst ansvar för elpriserna även i Sverige.
Precis, det finns ju i Sverige en debatt om att varför ska vi skicka vår fina, förnybara, billiga el till Tyskland när vi behöver den själva. Och det frågade jag finansministern om, och han sa då att det kan han förstå, att han tycker då att Tyskland borde framförallt då satsa på kärnkraft, som ju Tyskland traditionellt är väldigt kritiskt till. Så att han har ju också han skulle gärna höra den här kritiken lite högre för att pressa sina regeringskollegor då, som är mer kärnkraftskritiska. När finansministern tillhör liberala FDP, som är ganska kärnkraftspositiva då, om man jämför med till exempel Miljöpartiet de gröna då, som också sitter i regering. Sen kan man säga att Liberalerna då, FDP, de vill till exempel absolut inte ha en hastighetsgräns på autobahn, som är en av deras hjärtefrågor, och det skulle spara ganska mycket energi. Så att ja, alla partier har sina heliga kor, kan man säga, när det kommer till den här energifrågan.
Som i Sverige då, där också kärnkraftsfrågan ju har blivit jättestor ju, med tanke på elpriserna och sådär. När du sitter där i din garderob nu, men hur ska du göra i vinter för att inte frysa?
Ja, men jag tänker lite extra kläder, någon filt i arbetsrummet, så att man håller sig varm när man sitter stilla, och kanske försöka att röra lite extra på sig.
Du får hålla dig där i garderoben när det är varmt.
Det är ett jättebra tips, ja. Det ska jag göra.
Tack så mycket, Lovisa Herold, för att du berättade för oss om energikrisen i Tyskland och den lilla byn Kappels lösning på den.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Madeleine Longo, ljudtekniker är Patrik Miesenberger, ansvarig utgivare Peter Wolodarski, och jag heter Evelyn Jones.